Visst är det något otroligt vackert med kockar. När någonting som varit uträknat liksom kommer tillbaka, gör revansch. Det uppskattar och gillar jag. När jag säger koll för år sedan sa den dåvarande styrelseordförande för IBM att han trodde att det finns en marknad i hela världen för kanske 5 datorer. Om man räknar som dator så har vi mer än 5 datorer bara i vårt hem. Datorn har gjort revansch. Mitten på 90-talet sa den dåvarande ministern också ett välkänt citat. Internet, det är en flug som blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid som det faktiskt tar åt att surfa på nätet. Hon hade fel. Vi uppskattar det väldigt mycket, den tid det tar. Internet, det är revansch. 1960 så sa den dåvarande skivbolagsdirektören på skivbolaget Decca, när han fick möjlighet att en skiva med ett nytt bra band, Beatles. Men han säger nej, jag har valt ett annat band. Och dessutom säger han, grupper med gitarrer, de är på väg ut. Beatles gjorde revansch. Även grupper med gitarrer vet vi som gillar finsk skogsmetal att det har inte varit på väg ut. Vi vet också Astrid Lindgren, början 40-talet, hade manus om Pippi Långstrump men fick kalla handen 2 gånger. Pippi Långstrump gjorde revansch. Min favoritaffär GKs i Ullared. Har ni säkert också koll på historien. När Göran Karlsson fick visionen om att starta GKs så hade han sett ut en lokal i Svenljunga. I en källare där. Svenljunga sa nej tack. Så då fick han flytta till Ullared. GKs Karlsson gjorde revansch och comeback. Det finns någonting vackert i det där. Jag skulle vilja fortsätta att prata om Josef som jag pratade om för 2 veckor sedan. Som i sitt liv fick vara med om fantastisk revansch, comeback, upprättelse. Och jag vill läsa ett par verser, hela hans liv är ju flera kapitel så det får ni läsa hemma. Men jag vill läsa om den dagen då han verkligen får revansch, när han blir upprätt, när han kommer tillbaka. Första Mosebok 41, vers 37 och framåt. Detta tilltalade farao och hans tjänare och han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som den? Farao sa till Josef, eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Farao sa till Josef, se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Farao tog av ringen från sin hand och satte den på Josefs hand. Och han klädde honom av fint linne och hängde en kedja av guld runt hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och han ropade Abrek framför honom. Så satte farao honom över Egyptens land. Abrek betyder ungefär knäböj. Det skulle folket ropa när Josef kom åkandes. Men det är inte där livet börjar för Josef. När man Josefs liv så är det ett kaos av olika omständigheter som han möter. Vi möter ett brutet löfte. Det är minst 2 svek. Det är flera hatiska utbrott mot honom. Det är avundsjuka bröder. Det är ett fall av dåligt föräldraskap. Han blir såld som en slav för en struntsumma. Han blir misshandlad. Han blir orättvist fängslad i 24 månader och får äta fängelsemat i 2 år. Även om Josef verkar inte ha varit jättelätt att leva med så förtjänar han inte att överges av sina bröder. Han skröt om sina drömmar. Han skvallrade på sina syskon. Han verkar vara det där yngst som är favoriter i sina föräldrars ögon. Men oavsett så förtjänade han inte att slängas ner i ett hål och säljas. Och det var inte vänningsmän som helst, utan var hans 10 storebröder. 11 söner som hade samma pappa. De hade samma matbord, samma lekplats, samma hus. Bröderna borde ha varit tagit hand om Josef, men han gjorde inte det. Och pappa Jakob framstår ju som någon som missade föräldrakursen i början. Han verkar inte ha någon koll på det som händer. Ändå är han patriarken Jakob, Abrahams barnbarn. En av de 3 stora gestalterna genom frälsningshistorien som är viktiga för det som sen kommer hända när Jesus kommer. Han verkar god patriark, men en mindre bra familjefader. Han gör flera misstag, gifter han sig med en kvinna han inte älskar för att sen kunna få gifta sig med den kvinna han verkligen älskade. Andra misstaget han gör, och som jag trycker på väldigt noga när jag har vigselsamtal, det är att de här 2 kvinnorna var systrar. Och det uppmanar jag de som gifter sig, att det ska ni inte göra. För det är som att slänga in en tändsticka i en fyrverkeriaffär. Gift dig inte med 2 systrar. Den första systern födde söner åt honom. Den andra systern, den syster som han verkligen älskade, födde inga söner. Så Jakob tog saken i sina händer, för det tjänarinnor. Han skaffade bihustrur för att liksom utöka sin klan för att få söner. Och ni som känner till historien vet ju att Rakel, kvinnan som han verkligen älskade, till slut föder Josef. Och det blir ju Jakobs älsklingsson. Ett par år efter så dör Rakel när hon föder Benjamin. Kvar står Josef i ett hem fyllt av städer och med ett brustet hjärta av sin mors bortgång. Jakob, han skämmer bort Josef så otroligt mycket att det väcker avundsjuka och det väcker ett enormt hat hos hans äldre bröder. Säga milt sagt att det hem som Josef växer upp i, det är otroligt dysfunktionellt. Livet, det kan puckla på oss ibland. Omständigheter kan få oss att vackla. Det kan få oss nedslagna, bittra, trasiga, uträknade. Josef, han hade all anledning att bli allt det. Men när man läser om honom, något i honom och hos honom som håller honom på fötter, trots allt. Josef, han vacklade säkert, men han hämtade sig alltid. Det är uppenbart att med Guds kraft så lyckades han fötter. Och han stod starkare än någonsin när han gick igenom det han fick gå igenom. När vi kommer in i texten som jag precis läste om, den dagen då Josef blir upprättad. Det är en fantastisk dag. Å ena sidan har vi farao, den enväldige härskaren i landet. Han som gav en befallning, och så hände det. Hans ord var lag. När han kom in i ett rum med alla och han blev avgudad. Men just den här dagen så kände han sig inte riktigt värd att tillbes. Han såg bekymrad, han var trött. Hans närmsta män talade tysta och oroliga med varandra. För han inte var glad, då inte heller någon annan glad. De här konstiga drömmarna hade hållit honom vaken halva natten. En dröm om 7 magra kor som äter upp 7 feta och välmående kor. Han somnar om och drömmer en liknande dröm om 7 dåliga vetekorn som äter upp de 7 goda. Så när han vaknar är han konfunderad, han är trött, han är förvirrad. Han samlar sina rådgivare för att få reda på vad drömmarna betyder. Hans rådgivare förstår inte och de kan inte ge honom något svar. Men i rummet finns också överhovmästaren som 2 år först tänker på. Ja just det, Josef sitter ju i fängelset och han var bra på att tyda drömmar. Josef, eller farao, knäpper med fingrarna. Josef hämtas upp från fängelset. Han snyggas till, han ropas in. Så får han gå igenom tronsalen med alla ögon riktade mot honom. Farao, regenten. Josef, den före detta. Farao från staden. Josef från landet. farao från palatset, Josef ifrån fängelset. Farao med sina guldkedjor, Josef med märken från sina fängelser. Ändå verkar det som, när man läser texten, att Josef är helt obesvärad av det som händer. Han kliver fram till farao för att höra drömmarna. Han behöver inte ringa någon för att be om hjälp, att rådfråga någon. För Josef är det enkelt svar. Förvänta er 7 år av överflöd, för att sen vänta er 7 år av hungersnöd. Halva drömmen är ju goda nyheter, halva drömmen är ju dåliga nyheter. Hungersnöd, det var ett tabuord i Egypten. Hela deras land och civilisation byggde på att de kunde bruka jorden, på att de var en boskapsnation. Det var skördarna som gjorde Egypten till Nilens ädelsten. Det var jordbruket som gjorde farao till världens mäktigaste. En månad av hungersnöd hårt åt ekonomin, mot farao, mot Egypten. 1 år skulle försvaga farao enormt. 7 år av hungersnöd skulle vara faraos undergång. Man kan tänka sig att tystnaden i tronsalen var enorm efter att Josef har berättat. Alla ögon är riktade mot farao. Vad ska han säga och vad ska han göra? Men Josef utnyttjar pausen i samtalet. Han utnyttjar tystnaden och så presenterar han en lösning. Farao, anställ en smart person som under de 7 goda åren samlar in all säd för att sen kunna dela ut under de magra åren. Det är vågat av en person som precis har suttit flera år i fängelset. Från en person som livet har gått ganska hårt åt de sista åren. Det att komma med dåliga nyheter till farao, det är en helt annan sak. Att också utan att ha fått ordet ge farao råd. Men det finns inget på att Josef är rädd när han kliver in i palatset. Återigen, vilka kontraster. Farao, världens mäktigaste man, verkar vara trött, rädd, orolig. Josef, brottsling, är lugn som en filbunke. Och jag funderar på, vad är skillnaden mellan farao och Josef? Det verkar som att Josef har en inre tyngd. Han har en rotad tro på en Gud som har all makt på himmel och på jord. Vi anar det redan i första meningen när Josef talar. Jag kan inte, men ge farao ett svar. Och på de 3 kommande verserna så nämner han Gud 5 gånger. Det är uppenbart att Josef har ställt in sin inre kompass mot himlen, mot en Gud som är aktiv, på en Gud som kan göra något betydelsefullt av allt det som händer. Farao gensvarar med en fråga. Finns det någon som har Guds ande som denne man? Och så lägger farao hela sitt rike i Josefs händer. Och innan dagen är slut så har den enkla feden från Kanans land fått åka en kunglig vagn. Och han har bara farao själv över sig i makthierarkin. Där har vi en comeback som heter duga. Vandring för Josef som inte var enkel. Den gick inte snabbt, den var inte smärtfri. Men Gud tog allt elände som Josef fick vara med om och vände det till något gott. Frågan är ju, tror vi att Gud har gått likadant i våra liv? Har Josefs Gud fortfarande samma kontroll? Kan han göra samma sak för dig och för mig som han gjorde för Josef? Den morgonen där Josef får kliva in i palatset så är jag övertygad om att han inte bad Gud, idag vill jag att du utnämner mig till statsminister i Egypten innan solen har gått ner. Han vaknade förmodligen den morgonen som han har gjort de tidigare 700 månaderna. Riktad mot himlen, Gud, ta hand om mig idag. Men så överträffade Gud alla hans böner, hans djupaste längtan. Och så börjar han dagen i fängelset men slutar den i palatset. Och det verkar ju vara en ordning som är i Guds rike. Josef är övertygad om att Gud fanns där för nöden. Han är övertygad om att Gud är herre över hungersnöden. Att Gud kommer finnas efter hungersnöden. Gud, hungersnöd, Gud. Hur ser din kris? Gud, Gud. När jag utgår ifrån mig själv så inser jag att jag mer och allt för mycket fokuserar på de mänskliga utmaningarna. Istället för att Josef fokuserar på himlens makt. Att liksom på riktigt börja räkna med Gud i sitt liv och det man går igenom. Josef, han gjorde det. Han utgick från att Gud var med i allt och han fick vara med och se detta. Bland som Josef fick höra, eller som han fick säga, det var riktat mot sina egna bröder. Det han säger, ni tänkte ont om mig, men Gud har tänkt det till godo. Återigen, ont, Gud, gott. Därför är min bön för det här. Att vi som Guds folk inte ska liksom befolka hoppets kyrkogård. Där vi nöjer oss med en liten Gud som vi tror att han inte kan någonting. Där hoppet har försvunnit. Där vi ligger slagna mot marken. Utan att samma Gud som var med Josef också är med oss idag. För jag tror att det finns, vi lever i en slags hungersnöd även idag. Där människor längtar, söker och behöver Gud. Därför behöver vi också Josef gestalter, Josef personlighet som är med och samlar in hopp för att sen kunna dela ut till dem som har. Hans uppgift, Guds uppgift, ta oss igenom det som vi går igenom. Han har inte lovat att det kommer gå enkelt, han har inte lovat att det kommer gå fort, men han har lovat att vara med. Och han kom också låta det komma något gott ur det. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus för att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Med det vi är och det vi har. Jag tackar dig för att du i din godhet och barmhärtighet och omsorg ser vårt innersta. Du ser exakt vad som är vårat liv, vad som är våra omständigheter. Och jag tackar dig för att du går med. Herre, ge oss mod att fullt ut lita på att du går med. Ge oss mod att lita på att du kan vända allting till något gott och något positivt. Herre, fyll oss med ditt hopp så att vi kan dela ut till andra. Amen.